Vi säger varmt välkomna till dagens juridikpodden. Idag när vi spelar in det här så har vi torsdagen den 4 mars och våren är i antagande. Jag sitter här, Wille Eriksson heter jag, i studion även Stefan Wahlberg och på distans som vanligt Sara Johansson. Hur mår du, Sara?
Jo, jag mår bra, och just som du nämnde där att det är härligt att solen har börjat komma fram nu och börjat värma ordentligt. Det är ju fantastiskt.
Wahlberg då?
Jag mår också bra. Det är glädjande att även statsepidemiologen Anders Tegnell ser att vårtecknen kan vara ett gott tecken även för den pandemismitta vi befinner oss i, därför att den är, som han uttryckte det så fint, årstidsberoende.
Ja, så våren ju sitt med oss alla, och själv mår jag också faktiskt ganska bra, måste jag säga. Jag tänker så här, det har ju hänt väldigt mycket grejer den här veckan igen, konstigt nog så gör det, och det är väl glädjande mitt i den här pandemin. Och jag tänkte att vi kanske skulle börja prata lite om det som är absolut mest uppmärksammat, och det måste väl ändå vara den här hustvisten som Ebba Busch Thor är inblandad i och som nu har lett till att en förundersökning har inletts om ett förtalsbrott som hon kan ha begått. Vad var er reaktion på att åklagaren väl valde att inleda en förundersökning här?
Ja, men jag tycker att förtalsbrottet just den nu är han ju, jag faktiskt inte i ärlighetens namn se det här inlägget, jag har bara fått det berättat för mig, men jag antar att det är borttaget nu, jag har inte dubbelkollat det, men där reagerar jag som så att åklagaren gör ju rätt att dra igång en förundersökning där.
Ja, vi ska ju understryka att det är en förundersökning inledd och att det inte är någon som är delgiven misstanke om brott här, vilket möjligtvis ibland felaktigt har påståtts i den så kallade allmänna debatten. Det finns alltså skäl att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats, och det är en mycket låg grad av, om vi kallar det då för misstanke, och det gör det, men den är rent generell och inte riktad mot någon specifik person. Det är alltså så att Ebba Busch inte på något sätt är delgiven misstanke om brott i det här läget, så vitt jag känner till i varje fall. Och det är ju bra att man utreder om brott kan ha blivit begångna. Det som är lite intressant i det här sammanhanget är möjligtvis att den här personen då inte är namngiven på hennes Facebook-sida. Och man kan göra sig skyldig till förtalsbrott utan att namnge en person om hen ändå är så pass utpekad att det framstår som klart vem det är och sådär. Men det är ju den första frågan som åklagaren Anders Jakobsson här måste ta ställning till. Är det överhuvudtaget så att den här personen går att identifiera? Därefter ska de här sedvanliga frågorna i förtalsparagrafen prövas. Först om det är tekniskt förtal, alltså objektivt sett är det förtal. Sen om det är försvarligt och sen om det är sant, eller om den som lämnade uppgiften hade anledning att tro att det var sant. Men egentligen så är det här mer politik än juridik, skulle jag säga. Därför att om Ebba Busch skulle delges misstanke om brott så hamnar hon i ett litet annat läge, och då är det upp till partiet att bestämma, ska det vara lämpligt att ha henne kvar eller ska hon ta en timeout och så vidare. Och om de här bitarna drar ut på tiden så börjar vi närma oss en ny valrörelse. Så det handlar mer om politik än juridik, om man nu ska vara riktigt krass, just för att det är en partiledare.
Nu verkar inte vara läge med någon timeout just nu, utan partistyrelsen verkar ha fullt förtroende för henne än så länge. Mig vetligen så är det ju det här första gången, kanske någonsin eller åtminstone väldigt länge, som en partiledare liksom blir föremål för den här typen av förundersökning, även om det nu inte är så att förundersökningen är riktad just mot Ebba Busch Thor, eller hur?
Ja, hon är inte delgiven misstanke om brott. Hon är inte skäligen misstanke som det är nu Ebba Busch. Men däremot så hade du Mona Sahlin, det är ju många år sedan.
Ja, visst.
Hon var inte heller delgiven. Hon delgavs aldrig heller misstanke om brott, utan det var också bara en förundersökning som inleddes då för att utröna huruvida ett brott som faller under allmänt åtal hade förövats.
Och parallellt med det här, liksom dagen innan som det här beskedet kommer om den här förundersökningen, så går det alltså en livesändning från bland annat Sveriges Radio men även andra medier från ett sammanträde i hyresnämnden. Och det är också så här för mig, typ måste vara första gången som det livesänds ett sammanträde från hyresnämnden där då Ebba Busch är och försöker komma till någon lösning med den här gamle mannen Esbjörn som hon tvistar om det här husköpet om. Vad ska man säga? Hur mycket kan det här skada förtroendet för Ebba Busch Thor, tror ni? Jag tror att det kan skada förtroendet hur mycket som helst.
Jag tror ju snarare att förtalet skadar mer än den här husaffären. Jag tror att i just husaffären att det finns läger på båda sidorna. Jag tror att det är många som tycker att det här är någonting privat som inte har med politiken att göra, utan snarare att förtalet, eller ja, om det nu skulle vara det, att det är kanske ett större misstag att lägga ut sådana inlägg. Det tror jag. Däremot så kan man ju tänka att KD har ju värnat mycket om de äldre, och möjligtvis att KD kan förlora den väljargruppen. Men jag tror ju att när det gäller här husaffären, att det finns två läger. Och att de inte kommer förlora så mycket förtroende för den.
Nej, jag vet inte. Till att börja med vill jag, utan att vara den som märker ord, ändå påpeka att det var inte hyresnämnden ville, utan det var faktiskt tingsrätten, en muntlig förberedelse i tingsrätten.
Märker du ord?
Ja, det gjorde jag därför att det var väsentlig betydelse för innebörden av det vi pratar om. Så då tyckte jag nog att det var värt att göra det. Nej, alltså vad som kommer att hända utifrån den här civilrättsliga tvisten är också, det är också en fråga som är underordnad politiken. Därför att förtroendefrågan är naturligtvis, den står högst upp på listan för en partiledare, inte minst för ett parti som är i ganska, ska vi kalla det för motvind då, och har varit nu också i sifferväg senaste tiden. Men jag vet inte, jag förstår ju Ebba Buschs eget argument att ska hon vara berövad möjligheten till att få en rättslig prövning av en civilrättslig angelägenhet bara för att hon är partiledare. Det kanske till och med så att hon skulle kunna gå stärkt ur det här om det som hon hävdar går hennes väg.
Ja, det tvivlar jag starkt på. Alltså, jag menar, jag måste säga så här, hon, som jag ser det, så tror jag att hon har rätt. Jag tror att hon kommer få rätt i hela det här, men jag tror att hon kommer ångra sig. Och det grövsta att hon valde att ta den här striden, för jag tror att det kommer skada partiet, jag tror att det kommer skada hennes förtroende i partiet. Så är det bara. Sen så, det kommer liksom inte spela någon roll vad avgörandet blir här. Däremot blir det så att hon skulle misstänkas för förtal och det skulle bli en större process, då är det mer självklart. Men jag tror att bortsett från det, om vi bara tittar på själva hustvisten här, så tror jag att det har varit oerhört förtroendeskadligt för henne, även om hon har rätt.
Du kan ha rätt i det, därför att i vanliga människors ögon så kanske man inte väger in de rättigheter som i det här sammanhanget hon har som faktiskt då avtalsslutande part i det här husköpshistorien. Hade han inte varit 81 utan 51, så tror jag inte folk hade haft samma sympatier för honom möjligtvis som många nu verkar ha. Och det där är ju naturligtvis intressant. Sen när det kommer till den brottsutredning som pågår, nu är det som sagt det är massor av steg kvar, men skulle det rent hypotetiskt händelsevis vara så att hon faktiskt åtalas och fälls för det här grovt förtal, då är det ju frågan om vad om hon kan vara kvar. Men det kan vara riktigt förtroendeskadligt. Dessutom kan hon faktiskt utav en domstol, om brottet anses tillräckligt allvarligt, avsättas som riksdagsledamot, vilket har hänt vid ett par tillfällen i svensk historia.
Ja, nej, men jag tror ju som sagt snarare att det här inlägget kan vara mer skadligt, i och med att det är onödigt, och att det är som ett fulspel i en tvist. Och det är ju liknande så som man tänker sig att det kan ske i politiken också. Det här aggressiva sättet att kommunicera med varandra, och man närmar sig då lite tillvägagångssättet som man använder sig av i amerikansk politik, och dit vill vi ju inte nå, varken i juridiken eller i politiken i Sverige.
Om vi bara får säga så här, om vi släpper just Ebba Busch Thor och själva det här husköpet och går vidare på en annan sak här som just handlar om förtroendeskadligt, då skulle jag vilja prata lite om Ekobrottsmyndigheten faktiskt, som de senaste dagarna har varit i rejält blåsväder, och särskilt generaldirektören vid Ekobrottsmyndigheten med anledning av en granskning som SVTs program Uppdrag granskning har gjort. Vi på Dagens Juridik har ju tidigare, om det var precis efter årsskiftet eller om det var precis innan årsskiftet, skrivit om andra uppgifter om arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten som det riktas kritik mot, men nu kommer alltså Uppdrag granskning med avslöjandet om att bland annat riksdagsledamöter och andra politiker har stoppat från att komma på besök dit och få prata med experter och liknande. Och det här har blivit en rätt stor grej. Nu ska Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo kallas till justitieutskottet för utfrågning med anledning av den här granskningen. Jag menar, hur länge kan hon sitta kvar, Sara?
den här missnöjet på myndigheten, den har funnits långt innan Monica Rodrigo kom dit också. Det har ju legat liksom en giftig arbetsmiljö och grott på den där myndigheten ganska länge. Men jag tror ju inte att den har blivit bättre, det vittnar ju det här om. Det är bra att det kommer upp till ytan. Det är bra att det finns åklagare som vågar gå ut och berätta om det här öppet också. Att det inte kommer liksom som anonyma visselblåsare och berättar om det här. För det här är ju som sagt någonting som har pyrt länge. Och det är bra att man går vidare med det. Då kanske det kan bli någon ändring. Jag vet ju att de har väl inlett någon arbetsmiljöundersökning redan förra året. Men det var 5 år sedan innan sedan de gjorde det här senast. I och med att det har varit den här arbetsmiljön så länge, så tycker man ju att de borde göra sådana här undersökningar oftare på myndigheten. Så att det är helt rätt att de får skarp kritik och bra att det tas upp.
Samtidigt kan man ju säga så här, det du säger att problemen har funnits där tidigare och så där, det är ju en intressant aspekt i sammanhanget. Det jag reagerar på här är att uppdraggranskningsprogrammet handlade ju generellt om visselblåsare och Ekobrottsmyndigheten var ju en del i den här granskningen. Man ser ju här att en av chefsåklagarna, Stefan Lundberg, som ställer upp på intervju där, han var ju kritisk mot en chef på Ekobrottsmyndigheten och omplacerades. Jag menar, det verkar inte som att man riktigt har kommit till rätta med de här arbetsmiljöproblemen, trots att man har fått en ny generaldirektör och gjort utredningar och så.
Alltså Stefan Lundberg, till att börja med, det är en luttrad, erfaren gammal åklagare som man inte rubbar på i första taget. Och det vore ju förskräckligt om i det här fallet just en erfaren åklagare inte skulle klara av att träda fram i det allmänna ljuset med den här typen av kritik, utan gömma sig bakom någon form av anonym visselblåsning. Och det, varför säger jag då det? Jo, därför att jag vet att det under många, många år har varit en allmänt ängslig kultur inne på Ekobrottsmyndigheten. Jag vet av egen erfarenhet, jag har haft mycket kontakt med dem och jag har haft kontakt med folk som arbetar där inne, och det gäller även, det har tagit sig konstiga uttryck när det gäller till exempel sånt här som att lämna ut allmänna handlingar som Dagens Juridik vid ett antal tillfällen inte bara har begärt utan också fått totala avslag på och sen vunnit i domstol mot myndigheten, vilket var för ett antal år sedan. Man var liksom rädd för att nej, nu, det är bättre att inte göra någonting alls här som kan sätta myndigheten i dålig dagar, då hemligstämplar vi allt, och som sen säger kammarrätten att det där ska inte alls hemligstämplas. Så att det finns någonting på den här myndigheten som jag känner har varit väldigt, eller är väldigt ängsligt, och det har varit så under många år.
Men alltså, dålig arbetsmiljö är ju alltid dåligt och det är alltid allvarligt, men för mig kan det ju bli särskilt allvarligt. Det handlar ju om en åklagarmyndighet någonstans ändå. Det är åklagare, det är en del av rättskedjan. Jag menar, de om några borde ju känna till vilka regler som finns kring arbetsmiljön och rätten till att vara visselblåsare och rätten att vara liksom kritisk mot de som står över en i hierarkin på myndigheten. Eller vad säger du, Sara?
Ja, men absolut. De ska ju föregå med gott exempel. Om inte myndigheterna sköter arbetsmiljöerna, hur ska myndigheterna sedan kunna ställa krav på företag att de ska kunna skydda sina anställda? Jag tycker ju att det är ju som sagt bra att det äntligen kommer upp. Och jag vet ju att jag nämnde ju här att det var en undersökning för 5 år sedan, och då var det ju så många som 38% som eller så få som 38% som hade förtroende för ledningen. Och det ska ju bli väldigt intressant att se hur det förtroendet ser ut idag.
Ja, ska man vara lite ännu mer kritisk, så både du och jag tog ju idag torsdag när vi spelar in det här del av ett pressmeddelande som kom 22.20 under onsdagskvällen efter att Uppdrag granskning hade sänds från Ekobrottsmyndigheten då, där man bland annat skriver att, och jag citerar nu, Ekobrottsmyndigheten noterar att reportaget i stora delar berör ett pågående personalärende som är föremål för central tvisteförhandling. Ekobrottsmyndigheten har som arbetsgivare all respekt för en medarbetares upplevelse av en situation, men det betyder inte att arbetsgivaren delar bilden av det faktiska händelseförloppet, vilket är fallet här. Slutcitat. Jag tycker bara tonen i det pressmeddelandet säger en del om hur läget är på den myndigheten.
Det säger lite sådär, jag hör vad du säger, men, och det kan ju vara så att de har olika intressen att bevaka som arbetsgivare respektive arbetstagare naturligtvis. Så det ska vi väl säga också att Monica Rodrigo är inte på något sätt idag föremål för någon formella repressalier, eller vad heter det? Inte repressalier,
nej, sanktioner. Nej, men verkligen inte, utan vi pratar utifrån den här granskningen som Uppdrag granskning har gjort. Sen kan ju Ekobrottsmyndigheten tycka att den är hur vinklad som helst, men det är ju ett faktum. De presenterar ju mejl, de presenterar ju intervjuer med den här åklagaren som har blivit placerad. Och utifrån det så tycker jag att man ändå kan vara kritiskt inställd till generaldirektören, vilket även flera ledamöter i justitieutskottet verkar vara eftersom de nu har kallat henne till möte där.
Sen råkar det ju vara så att Monica Rodrigo har inte bara en lång karriär som jurist bakom sig, om jag inte minns fel, är en hovrättsassessor i botten, utan hon har varit myndighetschef tidigare. Hon hamnade väl på EBM för 3-4 år sedan, va? Och hon råkar dessutom ha varit rättschef och expeditionschef vid arbetsmarknadsdepartementet i regeringskansliet i många år. Och då kan man ju tycka att hon utgår ifrån att hon kan arbetsrätten väldigt bra, även avseende frågor som arbetsmiljö och liknande.
Vi ska säga så här då, Ekobrottsmyndigheten verkar inte gilla att prata om arbetsmiljöproblemen som finns på deras myndighet. Men en annan sak som de faktiskt tycker om och som de har skrivit i ett remissvar att de tycker är en väldigt bra sak, det är ett nytt lagförslag som har kommit från regeringen om att man ska lägga till 2 nya paragrafer i rättegångsbalken som mer eller mindre innebär att polis och åklagare ska kunna förelägga enskilda personer och lagra elektroniska uppgifter som de brottsutredande myndigheterna behöver i sin brottsutredning. Och det tycker jag är ett extremt intressant förslag. Vi publicerade en artikel om det här under onsdagen på Dagens Juridik. Den har fått rätt mycket uppmärksamhet faktiskt på sociala medier och sådär, men kanske inget bredare genomslag. Och det förvånar mig, för att Stefan, du och jag som, och även Sara som är lite, om vi ska säga så, rättshaveristiskt lagda eller åtminstone integritetsvurmare, tycker ju inte att det här känns som en särskilt bra lagstiftning.
Och den har fått skarp kritik under det remissförfarande som var för, vad är det, 8 år sedan, var innan den här landade i beredningsbyråkratin och apparaturen och sen har dolts i en bakom en, ska vi kalla det för, i varje fall inte utmärkande rubrik som proposition, och sen har den hamnat för beredning i justitieutskottet och det ska klubbas i riksdagen, och enligt regeringen så borde det här träda i kraft redan i maj. Och precis som du säger, det handlar alltså om att kunna ålägga, alltså polisen och för den delen åklagare ska kunna ålägga privatpersoner att spara information som de har i sina mobiltelefoner eller datorer om informationen kan vara av intresse för en brottsutredning. Till exempel om någon kompis misstänks för något brott och så vidare. Och sen ska man då efterhand kunna tvingas att lämna ut det här under vissa omständigheter. Och det här är ju ren angiveri, en ren angiverilag, att man ska tvingas att medverka i en brottsutredning i syfte att kunna sätta fast sina kamrater på ett eller annat sätt. Därutöver så kan man då, efter att ha fått det här beslutet över sig om att spara uppgifter, så kan man då få ett så kallat yppande förbud. Det vill säga du har en tystnadsplikt vid straffansvar om att du inte får berätta om detta för någon, och allra minst för den som kanske då är föremål för en brottsutredning. Och det här är rent orwellskt livsfarligt, va?
När vi snackade om det här, Sara, första gången, så var det första du sa att men hur ska jag agera som journalist?
Mm, precis. Jag tycker ju att det ska finnas någon slags undantag från den här lagringsskyldigheten för personer som omfattas av tystnadsplikt, som journalister och advokater. Jag tänker, liksom, vi som journalister, vi får ju en del samtal. Det är folk som ringer och har tips, och ska det då riskeras att avslöjas? De här tipsarna har ju källskydd. Så det finns ju en problematik där som jag inte står riktigt bakom. Jag tycker det här är, de behöver tänka till lite till där.
Det här kan man ju då, för att ta regeringen i försvar, det tar de ju upp i propositionen, eftersom Journalistförbundet som var remissinstans och även Advokatsamfundet har ju tagit upp det här. Då menar ju regeringen att farhågorna om brytande av källskydd görs gällande först när någon begär ut de här uppgifterna som man behåller lagrade. Alltså när man förelägger någon eller tvingar någon, om vi ska använda det ordet, att lagra vissa uppgifter, så innebär inte det i sig att man skulle bryta mot källskyddet eller mot liksom advokatens tystnadsplikt.
Ja, det skulle det ju absolut kunna göra. Man skulle kunna tänka sig att jag har personligen haft källor i mitt liv som jag har varit väldigt mån om att överhuvudtaget inte spara några elektroniska spår efter, utan så långt min IT-kunskap sträcker sig radera dem från alla möjliga plattformar och så vidare. Just för att man vet inte vem som kommer in och tittar på en hårddisk och man kan hackas och så vidare och så vidare. Så det kan inte alls uteslutas att det kommer i konflikt med till exempel källskyddet, advokaters tystnadsplikt, präster och läkares tystnadsplikt och så vidare och så vidare. Men rent principiellt så tycker jag att det är fel att man tvingar privatpersoner att medverka till brottsutredningar, för det är precis det här det handlar om. Polisen klarar inte av att sköta sitt jobb om man inte kan ålägga privatpersoner att vara en del av detta. Det vill säga man gör privatspanare till en del av den operativa polisverksamheten. Och det här är inte bra.
Hur känner du, Sara, inför liksom den här möjligheten som de brottsbekämpande myndigheterna nu får? Att de liksom kan höra av sig till dig och be dig eller tvinga dig återigen att lagra sån här typ av elektronisk information. Alltså bara, vad är känslan när du hör förslaget, om du tänker bort det här med källskydd och så?
Jag tycker det känns skrämmande. Om jag inte vore journalist så skulle jag ändå känna att det känns inte bra i magen att ha det, nu vill jag inte säga hotet, men det känns ändå som
ja, men det är bra, det är en känsla. Alltså, det är känslan. Ja. Det behöver inte vara så starkt laddat ord, utan det känns ju som ett hot.
Ja, precis. Och sen det här att jag får inte berätta det för någon. Nu tror ju inte jag att jag har någon som skulle vara intressant för polisen, men skulle det nu vara så att polisen hör av sig och säger att nu måste du lagra det här, din kompis här är misstänkt för brott och nu måste du lagra alla samtal och alla mejl och allting du får. Och sen får jag inte berätta det här för henne och då henne eller honom och gå och hålla det här inom sig. Nej.
Det är dessutom inte satt någon gräns för vilken allvarlighetsgrad brottet i sig ska ha. Va? Det vill säga att man skulle kunna tänka sig att det här handlar om skattebrott eller bokföringsbrott eller någonting som riktar sig då mot allmänna. Och jag är inte förespråkare för den här lagen ändå, men jag hade haft större respekt för förslaget om det var satt med mycket, mycket strikta ramar som man har gjort till exempel när det gäller så kallad buggning, alltså hemlig rumsavlyssning. Om man hade sagt att det här får avse endast de allra grövsta brotten, låt säga med ett straffminimum på 4 års fängelse som när det gäller buggning, va? Och att det därutöver skulle handla om ett visst antal brott som riktar sig framförallt emot enskilda och inte nödvändigtvis emot allmänna. Jag förstår att även narkotikabrott och sådär som saknar målsägande kan vara intressant att använda i det här sammanhanget. Men generellt sett så är jag motståndare till det. Sen är det ju faktiskt ganska intressant för att om jag skulle få ett sånt här föreläggande så får jag dessutom ett yppande förbud om att jag får inte berätta det här för någon och allra minst för den som möjligtvis kan vara intressant för den här brottsutredningen. Det finns ju ingenting som hindrar mig att ringa upp då, till exempel till dig, Ville, och säga så här att hej, jag tycker inte att du och jag ska ha någon e-mailkontakt härifrån och med nu och då 90 dagar eller 180 dagar framåt. Det måste jag ju kunna säga, va? Om du då frågar varför, då kan jag bara svara att det kan jag inte svara på med hänvisning till svensk lag och då får ju du dra dina egna slutsatser. Va?
Ja, men jag tror att kort och gott så kan vi mer eller mindre alla vara överens om att det här lagförslaget, det är någonting som, jag ska inte säga stinker, men nu säger jag det. Det är någonting som är speciellt med det här och jag ska för säkerhets skull säga att i grund och botten så handlar det om Sveriges tillträde till en EU-konvention, Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet, så det är egentligen därför man anser att man behöver lägga till de här paragraferna i rättegångsbalken för att man ska kunna tillträda konventionen. Så att det är inte så att det bara är den här lagändringen utan det bygger på att man vill tillträda den här konventionen som inte är helt oproblematisk. Men vi kan faktiskt släppa det nu tycker jag. Och så går vi över till en annan grej som har rönt stor uppmärksamhet i Dagens Juridik den här veckan, som har rönt stor uppmärksamhet i annan media. Vi har pratat om det tidigare. Vi måste prata om det igen. Det är alltså polis nere i Småland på Höglandet som döms till villkorlig dom för att hon hade stulit ett paket Zoegas kaffe för drygt 38 kronor på polisstationen. Jag blir bara tyst, vad säger ni?
Och jag blir lite full i skratt. Nej men det är ju hemskt att säga så. Jag tycker att det är lite överambitiöst att det först ska göra en husrannsakan på grund av ett försvunnet kaffepaket. Och därefter ska man lägga tid, resurser och pengar på att inleda en hel process fram till en dom. Och för jag tänker liksom att det värsta straffet är ju ändå att hon blir av med jobbet. Och där borde ju personalansvarsnämnden ha tagit ett beslut om ändå utan en dom. Om det nu ska gå så långt att man blir av med jobbet på grund av det. Det är också lite tveksam till.
Ja, alltså att domstolen är tvungen att ta tag i, de har ingen möjlighet att så här, avvisa ett åtal från åklagaren i det här, utan de ska ju döma, och de har gjort bedömningar som i och för sig, jag tycker det är villkorlig dom och sådär. Jag har egentligen inga synpunkter på det. Man pekar på att det är en förtroendefråga mellan arbetstagare och arbetsgivare, att det ska ses extra allvarligt på det och sådär. Men det är trots allt inom ramen för vad som normalt kallas för snatteri. Däremot så gör jag, precis som du sa, en invändning emot både den här oerhörda processen som är nedlagd innan det går till ett åtal. Och sen kan jag verkligen ifrågasätta beslutet om att göra en husrannsakan hemma hos henne, där den uttryckliga grunden är att eftersöka ett paket Zoega kaffe. Därför att det är riktigt, alltså enligt bestämmelserna i rättegångsbalken får man besluta om husrannsakan med brott som kan leda till fängelse. Men du har också en uttrycklig proportionalitetsbedömning som måste göras enligt lag. Och det är ytterst tveksamt att gå in i någons bostad för att eftersöka ett paket kaffe som må hända har stulits ifrån arbetsgivaren. Jag tycker att det här är den möjligtvis allvarligaste punkten att diskutera i det här, nämligen att man har börjat att utreda det på det sättet.
Ja, men om man vänder på steken då, ska man inte kunna lita på att en polis inte stjäl saker från sin arbetsplats?
Absolut, det är inget försvar. Sen tycker jag fortfarande inte att, jag kan inte tycka att det är så allvarligt att stjäla just ett paket kaffe som hon har dömts för, att hon ska behöva bli av med jobbet efter många år som polis.
Nej, jag kan hålla med dig. Jag tycker nästan att det där är mer intressant, för att okej, hon hade kunnat dömas för det här brottet. Vi ser poliser som döms för vad jag i alla fall personligen tycker är betydligt allvarligare och grövre brott än att stjäla ett paket Zoegas, som absolut inte får sparken. Den här kvinnan döms nu både i domstol och förlorar jobbet. Det är extremt allvarliga konsekvenser för det här Zoegas paketet. Så mycket kan jag säga.
Och kan jag säga att ett formellt krav för att hon ska kunna bli av med jobbet är ju att hon har befunnits skyldig för brottet i och för sig, va?
Självklart, absolut. Men konsekvenserna blir väldigt stora om vi fortfarande pratar ett kaffepaket, vilket är uppe i domen också. Att det är ett extremt ringa värde på liksom den varan som har stulits. Det är som sagt drygt 38 kronor. Och jag tycker, när man läser igenom de här protokollen som vi ofta gör från personalansvarsnämnden, att det finns ju betydligt, återigen, grövre brott som poliser både kan dömas för, och förseelser i tjänsten som inte går till domstol, som jag upplever är betydligt värre än att stjäla ett paket kaffe.
Sen kan man ju ställa sig frågan med handen på hjärtat. Okej, ett paket kaffe för 36 kronor. Det är klart att det finns något lite mer försåtligt eller förslaget, ska jag säga, i det än att ta med sig en penna hem kanske. Men ändå, vem har inte vid något tillfälle fått med sig just en penna eller något annat enklare kontorsmaterial hem ifrån en arbetsplats?
Ja, men när vi pratar om det här senast så anklagade ju du mig för självinkriminering. Men det är ju klart, du sticker ner någon penna här och där hela tiden. Det är väl inga konstigheter.
Finns det inte något annat som hon kunde ha? Finns det inte någon motsvarande liksom varning eller någonting sånt? Hade ju räckt, tänker jag.
Ja, men det är, antagligen är det så att det är praxis, alltså stöld från arbetsplatsen då inom personalansvarsnämnden, gör väl att man kan inte bortse från det här trots att det handlar om ett kaffepaket. Men när man tittar på allt det här från början till slut och det handlar om ett enda kaffepaket, då går det inte att tycka något annat än att det känns, man får dålig smak i munnen.
Ja, det känns så.
Stefan Wahlberg knyter ihop säcken så fint som den gamla vana programledaren han är. Vi är klara för idag. Jag hoppas att Stefan och Sara och alla som lyssnar får en jättefin helg. Jag hoppas att Stefan och Sara och alla som lyssnar börjar följa vårt Instagramkonto. Dagens Juridikpodden är ett ord på Instagram. Där händer roliga grejer. Ta hand om er så hörs vi om en vecka igen. Hej!